Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nästa vecka så kommer jag till Örebro och kör stand-up. Det blir hela 50 minuter och det blir bara material som inte är med i min första special En slapp timme, som numera är släppt på Spotify. Så kom till Villa Strömpis i Örebro nu den 12 juli, det är på onsdag, och upplev det nya. Länkar och info till alla mina gig finns på gardenfors.blogspot.com, där ni även hittar info om gig som jag kommer köra i Stockholm, Malmö, Lund, Sundbyberg och Motala framöver. Nästa vecka, den 14 juli, så är det ett jubileum. Då fyller Arkivsamtal 5 år. Och jag tycker fortfarande det är svinkul att göra den här podden och känner att många av de senaste avsnitten dessutom är bland de bästa. Till exempel senaste avsnittet med Wahlbeck är jag sjukt nöjd med. Och många andra som jag känner blir bra. Problemet är bara att jag tjänar mindre pengar än någonsin på podden faktiskt. Alltså reklamintäkterna är väldigt låga. Och dessutom har jag utgifter för klippning och annat. Och jag tjänar minst på podden av allt jag jobbar med. Det går inte riktigt i linje med hur mycket tid jag lägger ner på den. Så om ni vill att jag ska fortsätta med Arkivsamtal en gång i veckan, även i fortsättningen, efter 5 år, så får ni jättegärna hjälpa till. Genom att bli avsnittsdonator på Patreon. Släng in en dollar, eller 2 eller 3. Det räcker med att några 100 pers gör det för att jag ska nå mitt mål. Så att jag har råd att prioritera den här podden framöver. För mina sparpengar börjar ta slut och jag har en rättegång om några månader. För den där bögklubben som jag och Frey byggde på Putins tomt på Åland. Så det kommer nog bli en riktigt dyr affär för mig. Så var lite schysst. Gå in på patreon.com/arkivsamtal i ett ord. Och hjälp till lite. Kom igen nu, schyssta. Pausa podden nu. In och supporta. Jag är astacksam alltså, gentemot er som redan stöttar. Fan vad grymma ni är. Tack. Men om ni är lyspankar så kan ni åtminstone följa mig på Instagram. Lite plåster på såren. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter komikern Sandra Ilar.
Hallå, hallå.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Idag så hade vi tänkt prata lite om grov humor.
Ja.
Vulgär humor. Och rå humor.
Vad skulle du säga är skillnaderna?
Jag har inte tänkt på den skillnaden. Jag ville bara, det är lite mest synonymer.
Ja, jag tänker också det.
Men folk kallar det lite för olika saker.
Ja. Vad är det vanligaste? Kanske grov humor.
Ja, alltså båda vi två håller ju på med den formen av humor.
Ja.
I mångt och mycket. Det är inte bara den typen av humor.
Nej, vi varierar lite.
Ja. Och jag tror tyvärr det vanligaste idag är nog att kalla det för grabbig humor.
Ja, jag vet på min special har jag fått vissa kommentarer om att jag gör en parodi på en manlig ståuppkomiker.
Mm.
Alltså att jag medvetet kör grov humor typ för att visa hur dumt det är. Så. Vilket det egentligen bara är min humor. Men ja. Att man tolkar det så på en gång.
Jo, det är ju, jag har nästan en käpphäst om att det är kontraproduktivt att kalla rå humor för grabbig humor. För att då liksom cementerar man könsrollerna lite och säger att det här är kodat på det här sättet. Och
vad är det som brukar kallas kvinnlig humor? Mänskämt?
kanske relationer.
Ja, jag vet, det finns ju också den här bilden av att nya tjejkomiker ofta kör sexskämt.
Mm,
alltså lite snuskig humor.
Ja, jag håller just på att läsa Judd Apatows bok Sick in the Head. Och nu läser jag en intervju med Amy Schumer. Där hon pratar om att hon har blivit stämplad som en så här sexkomiker. Men när hon går igenom sitt eget material så är det ganska få sexskämt.
Okay.
Och hon säger så här att hon har bara haft ett one night stand i hela sitt liv. Men det har hon berättat om på scenen. Och då ger det folk intrycket av att hon är väldigt lösaktig. Och så där.
Ja, men när jag tänker på henne tänker jag sexskämt.
Mm. Jag har sett en show, jag tänkte inte faktiskt så mycket på sexskämt. Men du har väl fallit i samma fälla som alla andra.
Mina fördomar, vad hon än säger för kopplingen till sex.
Men jag älskar ju sig relationer också. Alltså det, förutom grov humor, alltså det är nästan så att jag föredrar skämt om relationer. Eller att liksom, inte bara inom humor utan inom litteratur och film och sådär också.
Okej, okay. Alltså ska det vara relationer mellan vänner också eller mellan...
Ja, det kan det vara. Alltså så här, som sideways eller något sånt som skildrar manlig vänskap. Eller. Men det kan även vara kärleksrelationer eller mellan föräldrar och familj. Alltså en av mina favoritfilmer är Squid and the Whale. Då är det ju så här mer familjerelation kanske som skildras.
Men tyckte du, för du har kollat på Skam vet jag.
Mm.
För jag hade först väldigt svårt att se den för att jag har svårt med känslomässigt baserade. För jag tycker det blir för jobbigt.
Mm-hmm.
Du vet när alla argument är ofta känslobaserade. Att jag inte riktigt kan ta in det.
Nej.
Så jag hade jättesvårt att kolla på den från början.
Du har för mycket autistiska drag.
Ja, men jag vet ju.
Att du tycker nu handlar de inte logiskt här.
Men det är någonting också att jag alltid tyckte att det var lite ointressant.
Ja, du är inte så intresserad av relationer kanske.
Nej.
Nej, det pratar du väldigt lite om på scenen.
Ja, jag vet, jag tänkte på det att jag pratar nästan aldrig sex, eller snusk.
Nej. Jo, i så fall är det ju mer sån här som knulla en get i röven.
Ja, men det är så här absurda saker som inte handlar om mig. Alltså det handlar inte så sexuellt om mig eller relationer.
Nej, jag försöker dra mig mer åt det hållet där jag gör det mer privat och personligt.
Ja, exakt.
Vad sa du?
Exakt, jag har haft ganska svårt att skriva privata skämt.
Mm.
Alltså som handlar om mig som person.
Vill du göra det?
Jag har skrivit några nu på senare, men det är inte så här sex och relationer.
Nej.
Det är någonting medvetet att jag undviker det.
Ja, nej, men jag märkte ändå någon gång på, jag tror det var klubben Leroy's Live Comedy i Stockholm. Där både du och din sambo Daniel Sanchez uppträdde. Och ni skämtade ganska mycket om varandra. Då var det ändå lite sexskämt och sådär.
Han har någonting det där om att han misshandlar mig.
Det kanske det var. Det var väl i sig påhittat, gissar på.
Ja, det var det.
Men du hade väl ändå sagt att han frågade ifall du tyckte han var rolig.
Ja, för riktigt att han ville fråga det. Och då svarade jag att jag hade aldrig varit ihop med dig om jag inte tyckte att du var rolig. Du har inte så stor kuk.
Det är ju ändå sex och relationer.
Ja, det är
och delvis baserat på verkligheten. Ja. Nu vet jag inte exakt hur stor penis han har. Men...
Man kan säga medel.
Ja. Ja. Men ja, då har du ändå turistat lite i den humorgenren också.
Ja, jo lite. Men jag kör nog det aldrig om inte han är med.
Nej, okej.
Okay. Det har jag aldrig gjort. Så jag har aldrig satt mig ner och skrivit på själva ämnet.
Nej.
Men jag har alltid varit ganska ointresserad av sånt. Som jag hade 8 år när jag inte pallade träffa någon.
Ja,
det ledde helt så celibat och bara läste böcker.
Ja, det pratade vi om i tidigare avsnitt. Kanske första gången du var med i Arkivsamtal så avhandlade vi din period inomhus med böcker mest.
Så jag har inte haft några problem att leva utan sånt.
Nej.
Och sen under tonåren hade jag några pojkvänner, men det var mest för att det var coolt att ha pojkvänner. Alltså jag var inte så kär. Du säger jag kunde lika gärna utan det.
Ja, nej men jag har analyserat mig själv lite. Alltså, eller så här, rannsakar mig själv. För det handlar ju, jag tror relationer handlar ju lite om också så att det är lite status.
Ja, men exakt.
Även som 39-åring så kan jag ändå liksom, om jag en öm stund så kan jag liksom komma på mig själv med att fortfarande känna lite så.
Ja, men det var också, om man tänker din förra flicka, att det var coolt att du fick ligga med henne också.
Ja.
Att hon var så ung och så väldigt bra ut.
Jo, det handlar ju om bekräftelse på så många olika sätt. Liksom.
Ja, exakt.
Det, alltså egentligen så, om bara ren sexuell njutning skulle man ju nästan lika gärna kunna onanera.
Ja.
Om det inte handlar om något annat.
Och jag tänker så här, att om man ligger runt så kan man inte skylta mer på samma sätt heller. Alltså varje ligg lägger du ju inte upp på bilder.
Man kanske borde göra det. Kanske lite svårare då att ta den där diskussionen efteråt, efter samlaget. Att så här, är det okej om vi håller om vad han är? Nu gör tummen upp. Jag lägger ut på Instagram.
Mitt senaste liv.
Det hade varit lite kul. Fast jag tror väldigt många hade blivit upprörda av det.
Ja, det tror jag också. Jag tror man hade uppfattat det som skryt.
Ja, men egentligen är det inte mer skryt än när man har ett fast förhållande.
Nej, det är inte det. Det är också att lägga upp att man får ligga.
Ja.
Men det var också så andra saker i högstadiet som har status. Du vet att tjejerna skulle ha lite äldre pojkvän. Ofta. Det var lite mer bad boy, tror jag. Än vad det är idag, kanske.
När man är vuxen, menar
du? Ja.
Ja. Det är inte heller lika coolt att supa längre.
Nej, det är inte det.
Det är mer patetiskt när någon är full mitt på dagen en tisdag. Apropå att bli full mitt på dagen en tisdag. Jag hade nog inte tänkt bli det. Du behöver inte oroa dig. Även om du inte kanske hade haft problem med det.
Nej.
Nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och eftersom jag känner dig, så vet jag ungefär vad du kommer välja. Så det här, de här listan jag läser upp är mest på grund av för att jag själv ska veta vad jag har, och på grund av begynnande, inte begynnande OCD, utan någon slags drag av OCD.
Okej. Jag tänker att det blir lyssnarstorm också.
Ja, för att jag drar till mig mycket OCD-patient, som jag så skämtsamt kallar dem.
De vet vad de får.
Ja. Okej, okay, då har vi mandopils, energidryck i 5 olika smaker från ett populärt varumärke. Curryworst Energy Drink, Fanta Zero, Gundelsprit, Baileys, Sleepy Bulldog, Passoir, Malibu, Medhav, tepåse och varmvatten. Eller för tråkman sa nej, säger det, vatten.
Då tar jag Medhav tepåse.
Vad står det på din medhavda tepåse?
Alltså vissa tror jag att jag går runt och köper en Eldorado Willys.
Varför tror vissa att du köper Eldorado?
Jag tror det är Henke Nyblom som går runt och säger det.
Han säger att du går runt med en Eldorado
te. Men det är Kung Markattas ekologiska grön te original.
Okej.
Okay. Alltså den finns ju på Konsum alltid, eller okay. Vilka. Men jag har ändå med mig dem för det är enklare så. För folk menar, men du kan ju bara gå in på affären och köpa den. Att jag inte behöver bära med mig.
Ja, det tar ju så lite plats. Jag har full förståelse för att du bär med dig.
Och du väger ingenting.
Nej.
Och det är onödigt att köpa ett helt paket varje gång jag ska ha te.
Och det har blivit, alltså jag gissar på att i början det har ju blivit en image och en gimmick.
Ja, lite.
Fast jag tror inte att det var därför du började med det.
Nej, jag dricker det jättelänge.
Det finns ju till och med en Twitter-användare som heter Ilars tepåse.
Ja, exakt. Alltså folk är med på klubbar, för jag dricker ofta te innan jag går på scen. Så fotar de muggen och lägger upp på internet. För att man ser sig själva. Det är alltid en sån här tråd och så är det en papperslapp där det står vad det är för te.
Ja.
Så de fotar den.
Jag själv tar bara Fanta Zero. Då är vi strax tillbaks med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna, Fanta Zero och Medhav tepåse. Markattans gröna ekologiska koffeinfria te.
Kung Markattan.
Kung Markattan. Han är kung. Okej. En av mina favoritfansin heter King Cat, Comics and Stories.
Okej.
Och serietecknaren John Porcellino. En rekommendation som jag slänger in i förbifarten.
Finns det en kung markatta?
Vad är en markatta?
Är inte det någon slags katt?
Jag vet inte, man tänker att det är en ondsint katt.
Ja, exakt. En sån gatukatt.
Innan vi gick och hämtade drycken när vi var och hämtade drycken så kommenterade du på att jag hade en ganska reklamig röst.
Ja, du är väldigt bra på till exempel när vi gör Onko Morgon, när du ska göra din pluggrunda.
Ja, just det. Jag har min säljröst.
Ja.
Men, och du frågar om jag, för du berättade att du hade fått något erbjudande om att läsa in radioreklam.
Ja, exakt.
Jag har inte fått det. Jag tror att det beror mycket på att, alltså dels är jag tveksam till att göra det själv. Uh-huh. Allting har ett pris för det mesta liksom.
Alltså, så här,
ifall jag skulle, och sen om det varit en produkt jag gillar, jag har ju gjort reklam i för kondomvaruhuset.se i den här podden. Så jag går och köper för rätt pris och då för rätt produkt.
Men jag tänker till exempel Doug Stanhope gör ju reklam med sin podd. Mm. Men han gör ju det så överdrivet och samtidigt så kan han trasha företaget lite, du vet, så han gör det på sitt sätt. Men varför jag tackar nej alltid, det är lite när man jobbar med rösten så vill man ju inte sälja den. För nej, den blir som nedsmutsad lite.
Ja, det var det. I din podd pratade du med Magnus Betnär om just det.
Ja, exakt. Mm.
Nej, men det var, för min image är så pass självsanerande att jag får inga sådana erbjudanden, knappt. alltså jag förlorade just när jag hade ett uppdrag för Rädda Barnen där jag tecknat deras julkampanj och även medverkade som ansiktet utåt i reklamfilmen.
Men vad fan var det?
Det var exakt samma vecka som vi släppte den här filmen Tills någon dör, där jag och Frey skådespelar att vi dödar ett barn i Kambodja och försöker få det att se så verkligt ut som möjligt. Och då, så de drog in hela den kampanjen.
Men du fick ändå betalt och grejer.
Men det var ganska mycket alltså, så här, ideellt. För det var liksom Rädda Barnen, så det var någon reklambyrå. Så jag fick lite betalt, men det var inte liksom... Det var inte vanliga reklampengar som säkert skulle vara 10 gånger mer.
Okej, okay, ja. Men de gick inte ut och sa att de avbröt samarbete som de gjorde med AMK Morgon och Lens eller?
Nej, det gjorde de inte. De tyckte det var bättre att försöka tiga ihjäl det här.
Ja, men det är ju smartare egentligen.
Och bad mig också att tiga ihjäl det. Nu gjorde jag ju inte det. Men jag gjorde inte heller så att jag ringde massa kvällspress. För jag vill ju inte trasha Rädda Barnen egentligen.
Nej, det är lite sunkigt att gå på.
Men samtidigt så vill jag inte bli nertystad heller. Liksom. Jag kan tänka mig att prata i min egen podd. Och sen ifall någon journalist fick plocka upp det liksom, så ja, då får det väl vara så.
Ja, men jag tänker också, om de trodde att det var på riktigt så kan man också fatta lite varför de drog sig.
Ja, de trodde inte det var på riktigt. Men de tyckte, det var väl inte deras typ av humor. Vilket då för oss in på dagens tema. Grov, rå och vulgär humor.
Alltså vulgär tänker jag mer sexuellt.
Fast vulgärt kan också vara ett annat ord för osmakligt. Och det är många som tycker att rasistiska skämt eller döda barn, det var ju ett mantra som folk upprepade, att det var osmakligt att skämta om det. Osmaklig humor kan vi lägga till de här synonymerna.
Det kan vi också.
Men har du alltid haft en dragning till den typen av humor?
Men jag försökte tänka igenom nu innan jag skulle hit vad man kollade på när man var yngre. Men jag har alltid haft dragning åt det här lite mörka. Att jag tyckte att det var mer spännande.
Du är lite fixerad vid döden och sådär.
Ja, det är jag ju. Men jag mer, alltså när jag var liten, då kollade jag ju typ bara Simpsons, du vet, South Park. Snöade in när jag började kolla stand-up ganska snabbt på Bill Hicks och sånt där. Så jag har alltid haft en dragning åt det där med mörka och tabu. Belagda än det. Alltså jag kollade inte typ Fresh Prince i Bel-Air.
Nej. Men sökte du, liksom letade du aktivt efter rå humor som barn eller vad det var?
Ja, men jag vet att jag alltid har gillat det. Vi släppte ju den här rollspelsklubben nu där jag har min karaktär Mongo som heter Björn.
Ja, du började direkt skämta om Downs syndrom och våldtäkt efter 10 sekunder ungefär.
Det var lite att jag hävdade eftersom jag gick på krycka och hade brutit knät att jag hade tolkningsföreträde och fick skoja hur mycket jag ville om handikappade den perioden. Så lite för att visa dumt jag tycker tolkningsföreträde är mest. Men det är ju en karaktär. Alltså Björn lekte jag och min bästa kompis när vi var 8 år. Då lekte vi att vi var mongos. Det var vår favoritlek. Den ena skulle vara mongo och den andra skulle vara assistent. Alltså, ja, då så redan haft... då började det. Ja. Och det var ju så
var jag... Fattar ni att det var provocerande för folk?
Nej, då? Vi tyckte ju bara att det var svinroligt.
Ja, men det var inte, det var liksom inte för att ja, det är ju dels en alltså, men när någonting är lite kittlande så kanske det liksom ökar humorn, i alla fall för mig.
Ja, men våra föräldrar hade väl sagt att man inte får skratta när de går förbi. Så det
men då är det kanske en sån grej liksom också, ja, att det är lite förbjudna.
Och att vi tyckte, det var ju som att vet, Björn han fick så här utbrott och så skulle man så här försöka få honom att sätta sig i en gunga typ. Och så var han så här livrädd så var han så här, och så här, lugn Björn, lugn! Och så skulle man hålla på öronen. För att då skulle han lugna ner sig.
Så det, var, det här rollspelsklubben var ett sätt för dig att då, att kunna leka igen som du gjorde när du
var barn. Jag gjorde Björn igen.
Vad tyckte du var roligast då, läkarassistent eller Björn?
En nästan assistent, för då fick man ju se Björn.
Ja. Jag vet inte riktigt alltså, så här, vad det beror på den dragningen till en viss typ av humor. För att det är inte, ingen annan i min familj var speciellt intresserad av sån humor.
Nej.
Men man märkte alltså, redan när jag var liten så tyckte jag det var rätt kul med liksom, råa skämt.
Ja, det... För det... både du och jag kommer nog från ganska välstädade familjer.
Ja, alltså ganska städade familjer. Och det är liksom, det är ofta lite så här hobbypsykologer eller så här, som när de läser min seriebok Nybuskis eller något sånt där som innehåller extremt mycket skämt om sexuella övergrepp mot barn. Så försöker de prata med lugn röst och liksom fiska efter att jag själv har blivit utsatt för sexuella övergrepp.
Okay.
Men det har jag inte.
Väldigt freudianskt.
Ja, det är nog men Freud baserar ju mycket sina teorier på gissningar.
Ja, men exakt.
Det var ju inte så mycket forskning bakom.
Nej.
Nej, men så, och det har jag inte, men det är ju folks första tanke. Men jag vet inte, man kanske bara kan födas med en hjärna som ser ut så.
Alltså... Ja, för jag tror både du och jag gör ju den humor vi själva tycker är roligast.
Mm.
Alltså jag är inte provocerande skämt för att provocera riktigt, utan för att jag själv tycker det är kul.
Ja.
Och det är ju då det blir roligt på riktigt.
Jo, så är det. Jag blev intervjuad i samband med Peter Wahlbeck-turnén, jag gjorde Free as a Bird. Och då var det någon journalist som frågade om att både jag och Peter Wahlbeck har en provokativ humor. Och frågade om det fanns någon utstuderad tanke med det eller vad poängen var. Och jag sa ju också det att det enda anledningen att jag kör med provokativ humor är för att försöka vara rolig.
Ja.
Medan Peter Wahlbeck mer verkar ha fruktansvärda åsikter på riktigt. Som han bara liksom vädrar på scenen.
Ja, men det är ju... Det är inte så många utstuderade skämt i det.
Men, det är ju men så här... sen har han en funny bone och sen så kommer han upp med sig, ja, liksom, ju... sina unkna åsikter.
Ja, men han är ju så alltså, superrolig.
Ja, jo,
alltså verkligen. Det blir... För det är ju så vansinnigt.
Jo, absolut. Och det, för min del så blev det nästan roligare när någon har provocerande åsikter på riktigt och då levererar dem på ett roligt sätt.
Ja, för både du och jag, våra provokativa skämt är ofta rätt absurda. Man fattar ju ofta att de är skämt.
Ja, de flesta
och inte personliga det. Åsikter.
Liksom, ja.
På det sättet.
Ja, men ibland har jag ändå märkt att du ibland förklarar. Alltså du kör en rasistiska skämt och sen lite före och eller lite efter kanske mer så förklarar du din teori bakom den typen av humor.
Ja, det är lite, jag har den där om att jag tycker att rasism är så dumt att det är roligt för att det är så idiotiskt.
Mm.
Så när jag är rasist på scen så är det en antirasistisk handling bara för att visa hur dumt det är.
Mm.
Men jag slutar ju med att säga också att det också var vad Hitler sa.
Varför det?
För att han betedde sig väldigt rasistiskt. Att han kanske bara ville visa hur dumt det är.
Jaja, att förintelsen... Jag slutar med att säga det. Jag slutade att säga det.
Nej.
Att jag tänkte att du inte längre sa det.
Jag slutar med den där Hitler. Ja. Så att du ska, ja.
Jo, men jag vet inte alltså, om jag tänker likadant som du där. Alltså, om det nu är dina riktiga åsikter att du drar rasistiska skämt som en antirasistisk handling.
Nej, inte riktigt. Alltså det är också att jag tycker det är kul.
Ja, det var det jag tänkte komma till. Alltså jag gör det nog bara för att jag tycker det är roligt.
Ja, men jag också. Men...
Och sen vet jag inte riktigt om det leder till mer rasism, mindre rasism eller ungefär samma som det var innan.
Ja.
Jag ska nu gissa på ungefär samma som det var innan. Att de som är rasister tycker så här, ah, fan vad kul att han skämtar om rasism.
Ja, jag vet.
Och vissa antirasister kanske tycker, ah, men han är på min sida.
Ja.
Och vissa missuppfattade medvetet, vissa missuppfattade omedvetet. Och vissa blir sura, tror jag, också för... Ja, men bara för att de har fått lära sig att sånt ska man inte skämta om.
Ja, exakt. Och sen så tror jag också att det visar hos oss själva att vi är medvetna om att det är fel på något. För det är därför vi tycker det är kul.
Mm.
Så genom att man drar skämten så är det också någon slags medvetenhet om att man går över en gräns.
Ja, det kan vara så. Men jag tänker att folk som är lite rasistiska på riktigt, som till exempel Peter Wahlbeck, han skämtar ju också. Fast jag tycker ändå att man kan som åhörare höra när någon menar någonting på riktigt och när det bara är skämt.
Jag har ju faktiskt nästan aldrig fått skit för grova skämt.
Nej.
Alltså det är någon gång jag har sett folk gå, men det tycker jag är okej. Så länge de inte fuckar showen, så om de inte gillar det så får de absolut gå.
Mm.
Så det är någon gång någon skrek när jag ska hemma som Drottninggatan typ dagen efter. Så skrek sluta, men jag hörde inte det.
Nej.
Så jag bara körde på.
Jag tror det kanske kommer, för jag gick runt och var, alltså, fram tills en viss kändiskap så tror jag man kommer undan med det.
Ja,
sen efter ett tag så börjar folk bry sig.
Men är det inte att de fattar att man är komiker och då pallar man inte reagera till slut, eller?
Nej, så är det ju inte. Alltså folk som Magnus Betnér är ju väldigt tydlig komiker till exempel och är ju känd.
Men jag tänker vad man gör anspråk på som komiker.
Han berättade
att
han fick mycket skit. Vad sa du?
Jag tänker på alltså, vilken roll man har som komiker, vad man gör anspråk på.
Mm.
Så jag tänker att man kanske inte pallar gå på Branne för man vet hur trollig han är. Medan alltså, Betnér är ändå, han vill ha vissa åsikter om vissa saker.
Yeah.
Och ibland tas på lite allvar.
Ja, men jag tror det handlar om att Branne haft 100 000 följare på Twitter eller Instagram, så hade folk gått på honom.
Ja,
då tänker de att det här är någon som påverkar folk. Jag har varit med om det när till exempel Anton hade liksom, han tryckte upp sina Sis King t-shirts. Så det hände ingenting. Han har kanske liksom hälften av mina följare ungefär.
Mm.
Och sen så var det en bild på mig där jag, alltså på hans Instagram, där jag hade på mig jag hade fått en Sis King t-shirt av honom.
Okay.
Och hade på mig den. Och då var det många, eller då började liksom, det var då reaktionerna kom. Och att det kom skärmdumpar på att jag hade den. Och det blev liksom en skitstorm i viss mån.
Men vad menar du var fel då jämfört med Anton hade?
Att jag har mer följare. Aha. Att folk bryr sig inte när det är någon som... Alltså jag tror det är...
Men är det inte också att...
Någon som är lite folkligare. Alltså för ja, att det är lite mer folklig.
Och att Anton är så tydlig karaktär.
Ja,
alltså nu vart ju folk förbannade när de bokade han på Emma Boda.
Vad sa du?
Folk vart ju förbannade när de bokade han på Emma Boda.
Ja, just det. Men då var det ju också att då nådde han ut till fler.
Ja, så kan det vara.
För att den här personen då, som Tom Jerry Boman, som startade liksom det här uppropet. Alltså så stoppa den homofobiska, sexistiska och rasistiska rapparen. Han kände ju uppenbarligen till Mr. Cool. Innan han blev bokad till festivalen.
Men var det då att han tyckte att det var fel sammanhang som han fick vara i? Att Anton får hålla på sitt hörn hela mycket han vill?
Ja, det är väl så folk tänker, tror jag. Att när det är ett större sammanhang...
Ja, när det är Emma Boda, att de ska inte boka han.
Ja, då protesterar folk när det är ett större sammanhang. Att folk tycker väl lite att är det någon som bara sitter på sin kammare och når ut till sina närmaste kompisar så är det mer okej än när liksom... för spridning på ett större sätt.
Ja, och när man kollar Antons egna kanaler så vet man väl hur han är.
Ja.
Och det är ingen idé att gå på.
Nej.
Kanske. För jag tror jag berättade den här, har jag berättat om de här gatukonstnärerna?
Nej.
Att det var en gatukonstnär som, eller tidigare, att det är mycket svårare att gå ut och försöka vara hygglig, du vet, som gatukonstnär och snäll.
Mm.
För så fort du gör något som är lite dumt eller aggressivt, då tappar folk förtroendet för dig.
Nu
men om du går
med
ut och är ett svin från början. Alltså om du är så hård och driver och... Alltså vi säger att du är någon gycklare på gatan eller så.
Och ja, jag tänkte på Dan Park direkt när du pratar om provokation och gatukonstnär.
Nej, men, jag menar en sån här gatugycklare. Men om du är ett svin från början och är så otrevlig och sen visar lite hjärtlighet, då gillar folk dig. För då tänker de, åh, han är god på riktigt. Medan om man är så helylle från början och ska vara så glad och sen råkar tappa ansikte, då är man en fake.
Mm, men den psykologin känner man ju igen från vardagslivet också.
Ja, jag tänker också det. Någon för jag tänker när Branne visar att han plötsligt gillar kattungar. Han har ett hjärta ändå. Medan som typ Johan Glans plötsligt skulle säga något lite sexistiskt, så tappar han hela sitt ansikte.
Ja, just det.
För att han har en hel lille image.
Så det, man ska ju, man har bara en chans att ge ett riktigt dåligt första intryck.
Ja, men det är en fördel att gå ut som ett as. För då kan man bara positivt överraska.
Jo, men det inser jag någon gång i tonåren också.
Det är också lite som sådana helylle killar på Twitter som skriver att de är feminister och alltid ska vara för jämställdhet. Och så. Om de gör något lite svinigt, så här är det ju som att de är världens största svin.
Ja.
Alltså skillnaden mellan typ Soran och Aron. Jo, vad de kommer undan med. Eller skulle komma undan med. Så är det mycket högre hästar att falla ifrån.
Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du har ju samarbetat mycket med Aron också. Aron Flam var en av de första liksom, som jag såg dra riktigt grova skämt i stand-up-Sverige. Alltså när jag såg det här klippet från Raw där han då säger, han berättar om att han har sett någon debattör som, de pratar om Mohammed-karikatyrerna. Och så säger han att, att det var en debattör som sa att publicera bilder av profeten Mohammed kan likställas med att publicera bilder med barnporr. Mm. Och så säger han, bra, då kan jag börja runka till bilder av profeten Mohammed istället. Och det var ganska mycket grövre än något jag hade sett på en svensk stand-up-scen innan. Liksom. Mm. Även, och det är en väldigt bra skämt det, liksom. Mm. Tyckte han var väl liksom rätt tidig med den typen av chockhumor i,
jo, jag vet,
för i stand-up-världen i Sverige i alla fall.
För jag visste inte om Aron innan jag började med stand-up.
Nej.
Men då visste jag om Bettner som jag tyckte var den som var mest... Du vet, han var en som inte skrattade så mycket och var så här glad. För det var typ det som skilde han från alla andra. Och därför gillade han lite mera. Mm. Och han är ändå ganska snäll i mått mätt.
Ja, och plus att han har rätt så här... Alltså helhetsintrycket tycker jag ändå är ganska präktiga värderingar. Alltså inte för att jag själv säger att jag har fruktansvärda, jag har nog också ganska präktiga värderingar i grund och botten.
Ja, du också, jag har det.
men jag tror både du och jag på en stand-up-scen, alltså det är mer chock.
Ja, absolut.
Det är mer chockhumor. Alltså jag tycker Magnus Bettner är tydligare med sin präktighet. Att liksom, det, han bankar in den åsikten ganska tydligt liksom.
Ja, för vi, du och jag kan ju stå och dra jävligt grova skämt utan att behöva rädda upp dem sen. Ja. Vi kan ta att vi framstår som svin.
Jo, så kan det vara.
Men det är någonting med att man själv vet så tydligt att det är skämt.
Ja.
Så jag känner inte att jag behöver förklara dem.
Nej, men sen så ibland så är det vissa tankar som är så här förbjudna tankar som jag kanske själv har tänkt. Men som, och man blandar ju lite och ger där att ibland så är det kanske en åsikt som är rätt obehaglig som jag lägger fram.
Men jag tror nästan man kan provocera mer med idéer än specifika teman. Vet du, man säger saker folk inte håller med om riktigt. Jag tänker till exempel specialisterna, där kan man ju köra hur grov humor som helst ofta.
Ja, det är en komikklubb.
Pedofilskämt är ju inte provocerande i det rummet.
Nej.
Men det skulle vara mycket mer provocerande att gå upp och påstå kanske att man är kristen och försöka övertyga folk att tro på Gud eller att man inte ska ha sex före äktenskap eller något sånt. Folk hade blivit mycket mer provocerade av det.
Jo, så är det. Jag kom ut som socialdemokrat i AMK morgon. Och det var ju mest för att provocera. Men det är ju samtidigt lite åt det hållet. Alltså det kanske lite åt det hållet mina åsikter lutar åt. Alltså jag kanske egentligen är mer åt Vänsterpartiet liksom. Rent politiskt. Men jag tyckte det kändes som en sån provokation. Och sen man märker att man blir störd på det.
Vad är det man blir störd på? Att det är torrt? Eller? Att det är som ens
också
pappa,
att man är så nöjd med det styrande partiet som är nu. Alltså det tror jag lite är en del i provokation. Att man tycker det är bra som det är. Man vill inte förändra någonting.
Att man är så okritisk. Så de är jättebra. Aron blir väldigt provocerad.
Hörde han det?
Nej, men han blir ju det av sossa.
Jo, det var
att han menar att de är ondska. för vi har ju en podd ihop och jag är mycket mera, du vet, att jag kan se båda sidors poänger. Men han är mer åt höger.
finns det någon humor som har äcklat dig? Alltså som du har känt att det där var för grovt för mig?
Jag tror fan, jag låg och tänkte på det hela alltså kvällen igår. Jag tror fan inte det. Alltså jag tror aldrig jag har blivit provocerad. Det är att jag har väldigt svårt, som jag sa, för snusk. Jag tycker det är jobbigt att lyssna på. Så då kan jag gå därifrån.
Men inte skulle du kunna gå från en stand-up sen för att någon pratar om för mycket snusk?
Ja, det tror jag har gjort. För jag tycker det är plågsamt att se. Men det är med att jag tycker det är lite skämmigt.
Ja, men vi har diskuterat innan det som jag tror kallas Rule 49.
Ja, exakt.
Som handlar om att när någon är över 49 så vill man inte höra dem prata om sitt sexliv. Kanske på stand-up-scenen specifikt, men man vill nog helst inte höra det privat heller. Och du försökte införa även rule 14, eller vad det var, rule 15, eller var någonting. Att man vill inte höra någon som är för ung prata om sex heller. För
det var någon ung pojke som var pratade väldigt mycket om hans sexuella preferenser.
Och det var, då började man skriva lite på sig.
Ja.
Det gjorde jag också, jag tyckte också, och jag gör det också när för gamla människor.
Men
alltså, du kanske gör det, du kanske tycker det är jobbigt när 25-åringar gör det också.
Jag tycker alla människor är äckliga för att prata så. Jag vill inte tänka med dem.
Nej,
men det är något, jag minns också så här, i högstadiet när man första gången fick reda på att folk började ligga med varandra. Då tyckte jag att det var lite otäckt. Det var nästan lite läskigt, du vet så här. Jag vet inte mer. Du vet. Ja. Jag tror jag har kvar det lite. Att jag tycker det är något lite otäckt.
Nej, men så var jag också faktiskt när jag var liten. Jag var nog, alltså så här, för jag kan komma på exempel på humor jag tyckte var för grov. Det var, alltså jag tror jag var lite pryd när jag var liten. Då tyckte jag, när folk då snuskskämt, alltså så här, i lagstadiet, så tyckte jag det var lite obehagligt. och jag tyckte också det var jätte, alltså så här, när jag var så här 14 och hade min första flickvän. Jag ville inte ligga med henne. Jag tyckte det lät läskigt.
Ja, exakt.
Jag tog inte något initiativ till att göra det. jag var intresserad av tjejer och hade liksom en sexualdrift, men jag tyckte det var för läskigt för ens att tänka på.
Ja. Jag tror jag ville få det gjort för att jag inte ville förlora den för sent. Men sen så var det inte.
Ja, det gick inte. Jag förlorade min instrument sent. Men jag var ganska präktig. Och sen så, jag läste lite så här Python. Alltså jag samlade på serietidningar. Och jag hade fått för mig att första nummer av serietidningen skulle bli väldigt värdefulla också. Jag hade läst det. Det kan jag säga till er unga seriesamlare ute. De blir inte speciellt värdefulla. Men då köpte jag första numret av tidningen Python. Och då tyckte jag nog att den var lite för grov. Att det var mycket sexskämt och så. Men jag köpte den för att liksom, det var ett första nummer. Och tyckte det var ändå lite spännande. Liksom.
Att det fanns en spänning i det också.
Men jag blev ändå lite äcklad av den. Men sen började jag värmas upp till det. Liksom, till den typen av humor. Och då började jag så här, fan jag vill ha grövre grejer. jag började lyssna mycket på Two Live Crew, som, alltså ett hiphopband som har mycket sextexter. Och sen så började jag även upptäcka Underground-serier, alltså seriefanzin som inte var utgiven av något större förlag eller sådär. Och då kom jag ihåg att jag köpte ett danskt fanzin som heter Achtung. Ett danskt seriefanzin av en tecknare som heter Sverre H. Christiansson. Eller Kristensson kanske han hette. Och då kom jag ihåg att jag igen bara, åh herregud, det här är för grovt. Då var jag kanske ändå 15 liksom.
Men visst betyder det Achtung till varning eller någonting?
Jo, det betyder varning, tror jag. Men då var det mycket så här, typ en nazist som inne på koncentrationsläger som knullade en jude i näsan. Och kom. alltså det var verkligen så här chock.
Så aristokrat.
Ja, Aristocrats i serieform skulle man säga. Men det här var innan, det här var nog liksom 93 kanske.
Okej.
Rätt länge sedan. Men jag hörde också i efterhand, för jag blev ganska liksom, sen efter ett tag så tyckte jag ju att det är bara kul, liksom, den typen av humor. Även om jag behövde bara liksom vänja mig vid det. Och jag kommer att bli intervjuad i tidningen Vice. Som jag hade lite svårt för att, kanske ganska mycket för att jag tyckte det låg för nära min egen provokativa humor och kände lite konkurrens. Och här kommer några som gör lite samma typ av humor som jag är intresserad av. Så då och så har jag känt mig mycket, så var det nog med Kylinggänget också, att jag blev lite, alltså vände mig emot det. För att jag tyckte, det där är lite för likt min humor.
Att man är som blir avundsjuk, att man tycker det är så bra.
Så är det kanske. När jag intervjuade Färska prinsen, om du vet vem det är.
Jag tror det.
Då så sa han att han kände ungefär samma sak när han hörde mitt första band Las Palmas. Att han började tycka illa om det för att det var lite för likt och han kände liksom någon form av konkurrens.
Men enligt Nietzsche så är avundsjuka något bra. För det innebär bara att, för han menade att kristendomen gjorde fel att gjorde avundsjuka till en synd. För egentligen så visar avundsjuka bara att du verkligen vill något. Och du ska använda dig av den energin till att åstadkomma det du vill.
Ja, det var en intressant tanke. Andra avsnittet i rad vi pratar om Nietzsche.
Aha.
Pratade med min pappa lite om honom i förra avsnittet.
Okej. Okay. Jag lyssnade på din pappa tidigare. Han är jätteintressant.
Men då när jag läste Arthur, men då när jag liksom blev intervjuad i Vice, jag tror jag tecknade lite serier till dem också, en eller två. Då så berättade de att grundarna av Vice var inspirerade av då Sverre H. Christiansson.
Okej.
Okay. Så han är en dansk serietecknare. Han dog i cancer. Och när han fick sin cancerdom, liksom, eller så när han fattade att han skulle dö, då blev han bara ännu mer vidrig i sin humor.
Det är så här, inget att förlora.
Ja, det var nog lite så att nu skiter han i vem han stöter sig med. Han ska ändå dö. Och det kanske blev liksom inspirerande för folk inom vulgär humor. Att bara såhär, oh shit, han håller inte tillbaka. Men
bryr du dig ifall du stöter någon?
Om jag bryr mig om jag stöter någon? Ja, jag gör det faktiskt. Alltså jag vill ju, alltså såhär, ifall det är någon jag hatar, då kan jag tänka mig att göra den personen ledsen. Kanske medvetet. Men jag vet inte riktigt. Men så, jag vill inte att någon ska ta livet av sig på grund av att jag har sagt. Eller alltså, jag vill inte att någon ska
må dåligt. Då tror jag ändå de är klena för att leva.
Alltså, ja, alltså, man kan, så kanske, alltså, rent, om jag inte känner efter och tänker efter, så kan jag ju komma in på sådana tankar. Så här, fyll dig själv. Ja, men bara vara ett svin liksom. Men jag har ju ändå ett hjärta liksom. Jag vill inte att någon ska bli alltså må jättedåligt egentligen.
Nej, alltså man vill ju ändå vara så skicklig så att de fattar att det är skämt.
Ja,
alltså, du vet.
Men det kan vara lite kul att retas ibland.
Ja, men jag tänker också att det är så svårt att göra humor om man ska ta dem i åtanke alla. Mm. Att det blir så, då vet jag inte, om man ska ta in hur alla ska känna när man säger något. Det är svårt att säga någonting överhuvudtaget.
Nej, alltså jag bryr mig, men sen så för det mesta så struntar jag i det. Alltså det är så här, alltså jag gillar ju titeln på en Bill Burr special som är I'm really sorry you feel that way. Alltså så här, jag säger det i alla fall. Men sen så tycker jag ändå, jag är väldigt ledsen av att du känner dig kränkt.
Ja, men för det är också det där att man har rätten att säga det. Alltså jo. Det är tråkigt om du blir kränkt, men jag har också rätt att säga det.
Ja, sen man har ju inte, alltså vissa grejer kan ju säkert räknas som hets mot folkgrupp. Eller...
Ja, men då finns lagen där. Och inte dem. Alltså människorna, jag tänker. Ja. Mm. Men för, vad var det jag tänkte? Ja, men det är ju också den här, vissa menar att om det är svinroligt eller bra, att det alltid finns folk som kommer hata det.
Ifall någonting är svinroligt eller bra.
Alltså så att Melodifestivalen är ganska urvattnat.
Ja, just det.
Det är ingen som gillar det. Riktigt. Nej. Alltså så här hjärtat.
Ja,
för att det
barn.
Ska tilltala för många. Typ.
Jag tror barn älskar det. Fast det är säkert ritualerna kring det. Så här. De ja, får
ingen
chips.
Med en fullt utvecklad hjärna gillar det. Är så. Jag vet, det är också så här, om man ska ta en till filosof så sa Sartre att man alltid ska skriva för en specifik person eller en specifik grupp om man vill bli intressant på riktigt.
Ja.
För ingen kan skriva för alla.
Ja, men så det håller jag nog med.
För man har väl en specifik publik i åtanke, tänker jag. De som delar min humor.
Ja.
Och sen resten skiter jag lite i.
Mm.
För de kommer ändå aldrig gilla mig.
Hur känner du med alltså, om folk blir ledsna? Bryr du dig?
Jo, jag tycker det är tråkigt. Och jag vill väl inte att det är inget mål jag har att de ska bli det. Men om de blir det så får det vara lite så.
Ja, jo, men då känner vi nog ungefär på samma sätt.
Ja, för jag tycker samtidigt de är lika taskiga som säger typ att jag är ond bara för att jag säger något.
Men har du fått mycket sån kritik då?
Nej, faktiskt inte.
Men.
För nu med den här Björn i rollspelsklubben, då är folk som har blivit lite upprörda. Det är så här, hälften älskar och hälften hatar det, tror jag. Men det verkar som att de blir mest upprörda på att jag fuckar med reglerna.
Ja, att du inte tar rollspelet
inte på själva karaktären.
Ja, nej, det är inte så många, du har väl inte fått för så mycket funkofobiska
anklagelser. Nej, det har
jag inte. Alltså, det är väl vissa som har skrivit det, men det har jag mest tolkat som skämt.
Ja, exakt.
Men
jag tror att det är så tydligt på scenen att jag skojar. Så folk blir ofta inte upprörda.
Nej,
alltså, bara gillar man inte.
Plus att du har ju vissa disclaimers, som det här med rasism.
Ja.
Att du berättar att så här, för det är rasism så dumt att det blir absurt.
Ja, men det är ju något sånt.
Ja. Men på ett sätt så kan man ju gå upp och bara säga något sånt. För jag kan ibland uppskatta det här när man inte riktigt vet om personen på scenen eller är en idiot på riktigt.
Ja, men jag försöker lite leka att det ska vara dynamiskt. Okej, nu säger jag den saken, men sen säger jag med jättesvinet efteråt.
Ja.
Att de inte ska veta om man är god eller ond.
Ja, man, vad heter det? Ta med ena handen och ge med andra.
Ja, och att det ska vara lite mystik över det på något sätt. Men blir du provocerad när du ser någon typ av stand-up?
Någon typ av stand-up?
Ja,
jag kan tycka när det blir för svennigt.
Ja, exakt.
Och då kan jag bli provocerad av vissa så här, alltså så här för svennig, alltså även dels att det är så för ooriginella tankar, men sen också sån liksom bara lite vanlig sexism eller alltså så här, eller andra fördomar som bara är så här, ja men frugan gjorde det här och det här, alltså så om det, där kommer kanske mitt klassförakt in, alltså som jag jobbar med. Eller jobbar mot, kanske jag ska säga, för det blir ju ofta så här, alltså kanske en viss generation från landsorten som kanske inte är jätteutbildad som tycker den typen av humor är rolig och kan relatera till liksom så här, ja men så här stereotypa könsrollsskämt kan jag bli lite provocerad av. Ifall jag inte känner att nu driver någon med det här. Alltså så här, om någon jag tycker mycket, alltså så här, man tar ju när någon berättar då ett knulla barnskämt och sånt, då tänker man, nej, det är förmodligen inte självbiografiskt där.
Ja, men,
men om någon sån här om liksom andemeningen är lite så här, kvinnor ska hålla sig på plats liksom, som man kan, ändå kan uppfatta i vissa,
att det är helt självklart att hans fru står vid spisen.
Ja, just så. Utan att han kommenterar. Lite provocerad av det.
Ja, men det är därför jag tror både du och jag har väldigt svårt för det där rummet på Lund Comedy Festival. Där de kör den här comedy contest. För där funkar ju sånt material asbra. Och jag tycker det var skämt som man själv har hört 40 gånger. Som får världens applåder och de går vidare i tävlingen.
Ja,
det var ju där du gick upp och provocerade.
Ja, jag ställde upp ett år och gjorde mitt bästa och tänkte så här, nu ska jag köra material som inte är stötande. Jag ska anpassa mig till den här publiken.
För jag tror fan jag åkte ut mot den som var sån där frugan och jag. Ja. Alltså komiker.
Så då, jag gjorde mitt bästa liksom och försökte anpassa mig. Och jag åkte ut direkt. Och sen fick jag frågan om jag ville ställa upp nästa år. Då tackade jag först nej, men sen kom jag på, jag ska ställa upp och jag ska hämnas. Jag ska hämnas på publiken.
Var det publiken som var offer?
Ja, jo. Och så då så gick jag upp och bara körde de hårdaste one-liners som jag kunde dra om att knulla barn. Så jag hela mitt sätt var bara pedofili, sexuella övergrepp mot barn och incest. Och det är total tystnad. Men jag hade ändå en liten förhoppning om att, så här, att det skulle bli en sån här oväntad vändning. Att jag skulle vinna tävlingen. Men det var tråkigt. Men det blev bara tystare och tystare.
Men hur tycker du då det är att stå där? Är du helt bekväm?
Det var plågsamt alltså. Ja, jag tycker det var plågsamt för alla, inklusive mig. Det är ingen som vann på den hemma.
Ah, men det finns någon sån där, om man är hård och bombar så är man bara ett rövhål. Ja, och man känner ju sig som det själv. Men om man är så här, försöker vara snäll och rolig, men då är det så här lite mer, men han försökte i alla fall. Vet så där, men det var inte så kul.
Ja, men det var väl det. Vinsten var väl ryktet om att jag hade gjort det. Att folk hade hört det. Och det var ju många komiker som hade åkt ut i tävlingen som gillade det. Jag kommer inte ihåg om det var Frasse eller om det var någon annan som var så kom fram och sa, fan vad bra fett att du bara pissade på den här.
Men det är ju så tävlingar som går mitt på dagen till pensionärer och tid. Så det blir ju lite konstig humor som.
Jo, alltså då kan jag ändå då kan jag ändå kanske njuta lite över att de blir kränkta.
Ja.
Jag vet inte, det är vissa. Jag hade ju, alltså så här, jag hade kanske blivit ledsen ifall något barnbarn berättar så här, min mamma tog livet av sig för att hon mådde så dåligt efter det. Det hade varit lite kul samtidigt.
Ja,
men jag hade nog mest mått dåligt och haft empatiska känslor där. Så här, oj, det tråkigt, jag beklagar att du förlorat din mormor. Det var synd att hon behövde lida.
Ja, du blev ledsen om en mormor blev så chockad att hon dog.
Vad sa för gött. Göttetack.
Det är en bra story.
Det var en som svimmade på ett av mina sätt i Gävle.
Ja, just va.
Jag vill ju gärna att det ska vara på grund av att personen blev chockad av min humor. Men förmodligen var det väl att det var väldigt varmt och trångt. Och någon som suttit och supit hela dagen plötsligt försökt resa sig eller någonting. Men det var någon som klappade ihop.
Men du, så det är det du tycker är mest provocerande när du ser på vanliga scener? Det där Svennebanan?
Ja, men jag har ju också blivit provocerad av ren chockhumor alltså tidigare. Som första gången jag läste Python eller första gången jag läste Achtung. Då blev jag ändå så, oj nej, det här är för grovt. Alltså jag tror även jag gjorde det när jag hörde såna här liksom kanske lite snuskiga sånger som barn. Alltså så att jag blev lite chockad och tyckte, oj det där var obehagligt.
Ja, för jag tänkte någon gång att det just det där att jag också kan ha svårt för snusk eller att det är så. Att det är lite försvarsmekanism. Att jag gör det, alltså till exempel terrordådet, att om jag ska tänka på det seriöst så blir det för jobbigt. För då blir det för stor grej. Så jag måste skoja om det för att trivialisera det lite för mig själv. Att det är någon slags bearbetning.
Jo, det kan ju vara en förklaring.
För om jag tar saker seriöst blir de nästan för stora för mig.
Ja.
Att det blir outhärligt.
Men kan inte det också bara vara en ursäkt för att man tycker det är roligt med provokativ humor?
Ja, en intellektuell legitimering.
Ja, jag tror det. Men sen så kan det, jag tror det kan ligga någonting i det här med att man, om man själv är lite liksom lite lättäcklad, då kanske man tycker det är roligare med snusk än om man är helt lugn med det. Jag tänker så att om du ska göra skräckfilm så bör du nog själv vara lite mörkrädd och tycka saker är läskiga. För att liksom kunna koppla på den känslan, koppla på det känslospektrat.
Ja, och hitta spektrumet. Det som är det läskiga kanske.
Mm. Och så, för så tror jag det blir liksom med om man kanske är lite känslig så kanske man har också kan om man är helt på blasé så kanske man inte blir lika intresserad av chockhumor heller.
Nej.
Jag tänkte på både jag och Elinor skrattar automatiskt när någon punchlar ner att någon knullar någon i röven. Men ingen av oss har någonsin haft analsex för att vi tycker det är lite äckligt. men vi, av någon anledning säger så här att ja, det finns många sådana punchlines där det blir lite extra kul.
Ja, men det kanske är just, man ser det själv som något så brutalt. Ja. Så blir det så här, wow! Jo.
Men jag tänkte om man kanske så här, älskar analsex, en sån analsex-aficionado. Då kanske man inte så här, skrattar, vad absurt. Eller så här, va?
Du får kolla på Pelle.
Har du skämt i sig? Ja, lite. Det är inte jättemycket.
Nej, inte lika mycket som
det
Elinor.
Det kanske är någon...
Men de här som hävdar att man skämtar bort saker, att man inte tar dem på allvar för att man skojar om dem.
Att man trivialiserar, normaliserar.
Att det skulle vara samma sak. Att bara för att du skämtar om det så...
Ja, nej, det tror jag inte så mycket på. Jag tror snarare tvärtom att ifall ett ämne är väldigt känsligt, alltså sexuella övergrepp till exempel, så tror jag att ifall folk har skämtat om det, så tar man lite udden av känsligheten kring ämnet och att det kanske är lättare att prata om ett ämne som det har skämtats om lite innan.
Ja, exakt. Det är någon slags ventilering också.
Mm.
Att man slår hål på bubblorna.
Jag tror det. Jag har svårt att tro att man skulle så här, öka, som min mamma då hävdar, att om jag skämtar om pedofili så kanske det sitter någon pedofil i gänget i publiken och tänker att men det är ändå rätt okej att förgripa sig sexuellt på barn. De här pratar och skämtar om det. Och att han då skulle känna sig, som hon uttryckte det, som en i gänget. Men det, ja, det känns som en ganska absurd tanke.
Ja, för man kan också tolka det som att det han gör är så stört så att vi står och garvar åt det.
Jo.
Det är på det sättet. För jag tänkte på den här John Cleese-föreläsningen om creativity.
Den har jag också sett, den finns på YouTube.
Ja, den är väldigt bra. Mm. Då pratar han om allvar, att han inte ser syftet med allvarligt. Varför man någonsin ska vara allvar.
Mm.
För man kan ju ta saker seriöst, men man ska ändå alltid vara redo att kunna skämta om dem.
Ja.
Alltså det tar inte ut varandra att man inte tar saker seriöst och skämtar om det.
Nej.
Att just allvarlighet, vad det har för syfte. Nu ska vi vara allvarliga.
Ja, nej, det har kanske inget direkt syfte. Nej. Alltså det är roligt att man får prata om vad man vill så länge man inte är tillräckligt underhållande.
Ja.
Men jag hade det också, nu, det tog ganska nyligen slut mellan mig och min flickvän. Och när vi då liksom hade det här allvarliga snacket om att jag har slut, då började jag skratta efter ett tag. det var kanske liksom, då hade vi kanske inte riktigt, ja men det var väl liksom, för det blev så absurt för mig. Alltså det var, och det var inte att det kom som en chock heller. Det var nog mer att jag skrattade åt så här, något som kändes så väntat. Mm. Ungefär som, det är så typiskt katten Gustav att vara sugen på lasagne. Alltså jag tänker så här, ja, det kunde man ju ge sig fan på att katten Gustav skulle vara sugen på lasagne. Och hon frågade mig så här, hur fan kan du skratta nu i det här sammanhanget?
Hon tyckte det var mer sorgligt.
Ja, hon grät då. Det gjorde vi lite vid ett senare tillfälle. Men just då så skrattade jag. Det kom liksom bara, och hon frågade, hur kan du skratta åt det här? Och jag sa, jag vet inte, jag är, sån är jag. Jag kan se det roliga i de mörkaste situationerna. Liksom.
Ja, men jag kan tycka att saker blir så överdrivna ibland att det är kul. När det ska vara allvar. Du vet, till exempel om jag bråkar. Men då börjar jag och gapskratta åt personen. Som då blir ännu mer förbannad.
Ja, ju.
Du vet, som att jag bara skrattar bort det. Och då är det svårt att förklara att jag inte menar att jag inte tar på.
Nej, det har hänt varje gång också att jag har... Att jag kan liksom inte hålla mig heller från att skämta. När,
men det är lite så här, jag kommer ihåg när man var lite skitungen när man var liten. Ja. Och fick en utskällning av en lärarassistenten och sånt där. Mm. Du vet, så här, som var i skolan, att man inte fick springa i korridoren.
Ja, just det.
Att man så här, stod och garvade åt den. Du vet, så här, som lite så här.
Jo, det är lite kaxigt liksom också.
Men, ja, det är, ja.
Men också nu när alltså, som min mormor dog. Mm. Och min mamma startade en sån sms-tråd liksom, med mig och mina syskon. Och vi skulle diskutera vad det skulle stå på min mammas gravsten.
Mm.
Jag kunde inte hålla mig för att börja trolla den tråden efter ett tag. Och det var ju liksom, det var ju, jag vet inte varför, för jag visste egentligen att bara min mamma skulle bli irriterad och mina syskon skulle bli irriterade.
Mm.
Och det var liksom inte för att spela tuff inför någon annan, för det var ju bara en sluten sms-tråd. Mm. Men det bara, jag tänkte så att det här, jag borde inte skriva det här.
Mm.
Och så gjorde jag det.
Ja, men man vill ju in och peta. Alltså, för det, när man är med människor som inte håller på med humor, mm. och det är en så allvarlig stund eller man ska vara, alltså det är så mycket man håller sig från att säga.
Mm.
För att jag tycker det blir mycket enklare att hantera sådana saker om vi får garva åt dem.
Jo.
Än att alla måste sitta och vara allvarliga.
Man märkte det ganska tydligt när Erik Bamberg dog.
Uh-huh.
Han var en komiker som var oftast konfade på Big Ben. Och vi hade en sån minnesstund för Big Ben. För då är man ju ett gäng, ett helt rum där alla är klassens clown.
Mm.
Där alla skulle in och peta liksom. Där det gjorde som en stund. Men jag tyckte det blev rätt fint ändå för att man liksom, man fattade. Det blev en sån gemenskap med folk som hade ungefär samma inställning till livet och humor.
Ja, för även om vi drev en så hade jag ganska skön känsla i hjärtat hela tiden.
Jo.
Alltså det var inte som att man kände att man trivialiserade.
Nej.
Utan tvärtom, du vet.
Jo, det blev verkligen lite. Så. Det blev lättare att prata om det också när man fick skämta om det.
Ja, absolut. För jag var ju även på hans begravning som var mycket seriösare.
Mm.
Och där kände jag nästan ingenting för att det blir så seriöst och tillgjort tycker jag.
Ja.
Att de säger saker som inte jag tycker relaterar till Erik. Och att det som planerat att nu ska vi känna sorg.
Mm.
Nu ska det vara. Då blir jag så tvärt emot att jag vägrar typ.
Ja.
Alltså jag blir ledsen när jag då tänker på han i mitt eget huvud. Med mina egna ord.
Ja.
Men inte när jag lyssnar på den där prästen som aldrig träffar honom.
Ja, fy fan.
Och som står och säger något bara. Då blir jag mest bara arg.
Ja, jo, det skulle han också känna.
Så jag fick ju mycket mer ut när vi stod och drev med honom än på begravningen.
Ja, det var rätt roligt för vi gjorde en roast med honom något år innan han dog. Som finns på YouTube också.
Ja, exakt.
Där både du och jag medverkar. Så först drev man med honom när han levde. Och sen han var cirkeln är sluten. Men det är ganska mycket av min favorithumor som är helt familjevänlig också.
Okej.
Okay. Alltså som till exempel Seinfeld eller...
Ja, du gillar Louis C.K. också.
Mm.
Han är ju både och. Han är ganska bra på att varva faktiskt.
Ja, han kan ju vara rätt grov.
Ja, och jätte clean också. Alltså det är en förmåga att kunna skoja om båda.
Mm. Har du många favoriter som är familjevänliga?
Ja, men jag gillar Louis C.K. Han är ingen favorit.
Nej.
Jag gillade ju Mitch Hedberg, men han är mer absurd.
Han är absurd, men han är inte speciellt vulgär. Eller?
Nej, exakt.
Han har nog inga riktigt stötande skämt, vad jag vet.
Nej, och jag gillar ju även Woody Allen.
Mm.
Och han är ju också mer konstig.
Med hans privatliv som är stötande.
Han är i verkligheten. Så det gillar jag. Men i övrigt så är det nog det gröna. Alltså jag vet inte, när jag tänker svenska kommer jag älskar Jonathan Unge.
Mm.
Och han är ju också lite både och.
Ja, han kan nog vara både också.
Men jag tycker om när det finns den där lite mörkare nerven i det också.
Ja.
För det är någonting med att om du bara rent skoj utan mörker så blir det så tomt för mig.
Mm.
Det är lite som att se en Hollywood-rulle utan att ta in någonting riktigt.
Ja, men jag kan gilla det också. Alltså som till exempel Mitch Hedberg eller Johan Glans eller tv-programmet Seinfeld då. Jag tycker Seinfeld stand-up inte är riktigt lika kul. Och Jim Gaffigan, som också är en clean comic.
Jo, delvis tycker jag också det.
Mm. Men det griper ju tag i en mer när någon pratar om de här liksom mörka sidorna av sig själv eller förbjudna tankar eller...
Ja, men lite ärlighet på något sätt. Jo. Jag tror det är det som är lite utav... För jag minns också att jag har sett han där... Vad heter han? Han som kör massa hårda one-liners som kom ganska nyligen.
Jimmy Carr?
Nej, den här unga killen som var ihop med Amy Schumer tidigare.
Aha, nej, det vet jag inte vem det är.
Men okej, han har i alla fall en special när han bara kör jättekorta skämt som är jättehårda. Typ one-liners i princip. Och där blir jag så jävla mätt efter ett tag. Alltså jag måste ha någonting mer än bara provokation. För dels så lär jag mig formen på one-liners ganska fort. Så jag vet att det alltid kommer en twist i slutet när han står och pratar. Men också att jag blir så här, men du är bara ute efter att säga det värsta du kan. Och då blir det också helt ointressant. Det finns någon tomhet i det också.
Men om du gillar ärlighet i humor och liksom kanske strävar mer efter den typen av berättande, tror du att du kommer börja prata om sex på scenen, alltså så privata?
Nej, men jag har börjat skriva mer om mig själv. För jag har gjort en utredning som visar att det är mest troligt att ha autism och ADHD.
Vänta nu. Du har gjort en utredning som visar att du troligen har autism och ADHD.
Ja. Och jag trodde inte det gick, jag trodde att de tog ut varandra.
Har du då gjort en utredning nu?
Den är mer eller mindre klar, det är några månader kvar.
De har gjort en liten sneak preview på
tydligen
resultatet.
Tydligen är jag supersmart och kan lösa jättesvåra matematiska problem, men sen hoppar jag på bordet och bajsar på dem. Det är typ diagnosen.
Och sen, du pratade för snabbt där.
Men att ena är helt så kontrollerad, strukturerad och behöver så tystnad och blir helt apatisk av hög musik. Och den andra delen är bara totalt kaos.
Okay.
Vet, och att jag har som båda. Och att det blir konflikter.
Men samtidigt så låter det som att de två motpolerna kan ju ändå skapa rätt rolig humor.
Ja, absolut. Så det har jag skrivit flera rutiner på nu på scenen. Och det är mera åt det personligare hållet. Så jag tror det handlar lite om skicklighet. Att när man är ny så skriver man ganska kortare skämt. Kanske inte så mycket om sig själv på ett personligt plan. Jag tycker inte det är så personligt att prata om att man har en fru. Utan mer hur man känner kanske, eller upplevt på riktigt.
Det är kanske mer om man erkänner att man så här, egentligen vill skilja sig från sin fru. Men lever kvar av ren... Då är det nog någonting som kan gripa tag i.
Alltså, det är mycket en ärligare vinkel på något sätt. Så då blir det mer personligt. Så det är någonting som jag gjort senast och som jag tycker typ är intressantare. Men jag vill också ha kvar det som bara är trans. Du vet att det ska vara någon slags kombination.
Jag har också märkt att jag kan skriva personligare och ärligare liksom nu när jag har 4 års övning bakom mig. Men jag tycker också det, men jag vill ju inte heller. Det är tråkigt ofta när en konstnär eller komiker eller någonting mognar och liksom bryter med sitt gamla tramsiga jag. Då saknar man alltid det här bara totala anarkistiska tramset. Så det kommer jag inte heller släppa.
Nej, man vill ju inte bli en föreläsare heller.
Nej, det känns som det är ganska många som har blivit tråkiga med åren. Liksom.
För jag tänker, om man ändå står på en comedy-scen så ska det ju vara skämten först. Och sen om du lyckas få mer tankar i det så är det intressant också. Men det borde ju vara humorn som kommer i första rummet.
Ja.
För det är egentligen ens uppgift på scen, framför allt.
Jo, annars får man väl göra en teatermonolog.
Exakt.
Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Och jag heter Sandra Ilar.
Fullbordat samtal. Tack till min klippare Marcus Blomgren. Följ Sveriges minst uppskattade Instagram-konto Marcus Brumgren. Missa inte det.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.